This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 311, där jag den här gången möter Amalia Berglöf, som är en av de starka unga rösterna som driver frågan om fler kvinnor inom tech aktivt, bland annat genom sin positiva energi och starka närvaro på sociala medier. Amalia har över 10 års erfarenhet från den ideella sektorn med organisationer som Sveriges elevkårer, PEP och fler unga på CV:t. Idag jobbar hon med kundrelationer på Empire Digital, ett konsultbolag inom webb- och systemutveckling som valt att jobba med ett distribuerat ledarskap och inte enligt det traditionella hierarkiska sättet att organisera sig. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Så luta er tillbaka, för nu kommer ett riktigt bubbligt och härligt samtal med min gäst Amalia Berglöf. Jag heter Eva Ekedal. Amalia Berglöf, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Och grattis på födelsedagen, får man säga. Va? Idag, på självaste poddpremiärdagen.
Ja, magiskt.
Ja, vad härligt att du är här. Och vi har ju stött på varandra faktiskt en del. Jag tänkte vi kunde börja med att avslöja faktiskt hur det är, för det är en ganska rolig story kring det, eller hur?
Ska jag berätta?
Ja, men berätta du.
Ja, ja, men jag kommer ursprungligen från liksom ett väldigt stort ideellt engagemang och började engagera mig under studietiden på gymnasiet och hade en verksamhetsutvecklare då i min elevkår, eller för min elevkår, som heter Pelle. Och han fick ju vara med mig mycket liksom ups and downs, och framförallt mycket downs, för att det var en väldigt jobbig elevkår att liksom var aktiv i. Det var många som tyckte väldigt mycket. Och då så sa han det att min mamma har en podd som du kanske borde lyssna på. Och nu är vi här. Och jag har liksom lyssnat typ sedan dess.
Ja, det är så roligt alltså. Ja, Pelle då är min stora son som ju tydligen då rekommenderade Karriärpodden tidigt. Det var ju roligt. Ja. Det visste jag faktiskt inte. Nej. För att jag brukar tycka att han borde lyssna, men jag tror inte han orkar göra det så mycket. Han vill säga, han har hört sin mamma tillräckligt. Precis. Men han har inte hört alla fantastiska gäster. Nej. Som jag har. Och nu är du min fantastiska gäst. Och jag ser väldigt mycket fram emot det, för jag känner att det finns dels, tror jag, många saker som vi har gemensamma nämnare kring. Och vi brinner för. Mm. Och sen finns det saker som jag tror att jag har massa saker att lära mig av dig. Mm. Kanske något som jag kan tipsa dig om.
Ja, precis. Ja, men det tycker jag. Man ska tipsa varandra.
Eller hur?
Ja.
Vi ser det som ett givande och tagande.
Mm.
Men vi, först måste vi ju få lära känna dig, för alla som inte vet. Alla som inte följer dig redan. Du har ju väldigt många följare, framförallt på LinkedIn. Men för de som inte gör det, vem är Amalia?
Oh, den stora, svåra frågan. Framförallt också känns det så här nu när man fyller år. Åh mm. oh, gud, 27 år.
Ja, var, du får liksom summera hela livet liksom? Nu. Nej, men, snabbt.
Ja, men verkligen. Ja, men, stor del av mitt liv har ju varit färgat utav liksom, ideellt engagemang. Jag började engagera mig väldigt, väldigt tidigt. Och det har format mig väldigt mycket. Och jag har liksom alltid tackat ja till ideella saker. Så att, men först var det en sväng liksom i elevkårsvärlden. Jag satt i Sveriges elevkårers styrelse, som är liksom den största egentligen ungdomsorganisationen i hela Sverige. Mm. Som samlar liksom över 300 elever på Sveriges gymnasieskolor. Så att, satt ju liksom i den styrelsen och fick sitta och fatta beslut om ekonomi.
Styrelsearbete
redan, ja, men så ekonomi och strategi och liksom styrdokument. Och du vet, jag var väl så här 19-20 år och hade ju liksom aldrig gjort det innan. Men nej. Det var ju liksom, det var ju det vi gjorde. Så det var ju bara att hugga i och lära sig och komma in i det.
Bra skola.
Ja, det var det verkligen. Mm. Och framförallt också det här med att man har medarbetare. Ansvar. Alltså, det var ju liksom ingenting som jag kanske hade tänkt på. Utan vi skulle ju liksom sitta och titta på sjukfrånvaro siffror och hur medarbetarna mådde, och samtidigt försöka titta på liksom, okay, vad har vi för projekt som liksom kan påverka belastningen, och att både sitta och målstyra men och samtidigt liksom, ja, komma då från sitt egna elevkårsengagemang som mer var så här, vi ska ge ut godis på fredag. Alltså sådana enorma, ja. Liksom verkligen stora kast. Och sen så har jag även varit engagerad i en organisation som heter Fler Unga, som påverkade mig, eller liksom har varit med mig hela tiden egentligen. Så jag började engagera mig 2016, och sen så var jag där fram tills, nej 2015 måste det ha varit, gud tiden går fort. Mm. Men och liksom både var ordförande och viceordförande, och jag pysslade med massa olika frågor i den organisationen. Framförallt tryckt på för att där unga diskuteras, där ska unga representeras. Och det har ju liksom varit en så här bärande fana i
hela. Ja, och hela det här blir man ju så himla nyfiken på. Vad kommer det här enorma engagemanget? För det är ju framförallt för att föra ungas talan då. Nu är det ju också, kommer vi ju till snart, men det är ju framförallt också kvinnor i Women in Tech som är din grej. Men vad, om vi liksom backar klockan direkt här, och liksom, vad kommer det här ideella engagemanget och drivkraften ifrån?
Ja, men jag är ju ensambarn. Hade liksom ganska svårt att typ leka med kompisar i min egen ålder, skulle jag säga. Vi pratade om det lite innan, men just det här med att liksom, ja, men mina föräldrar tog med mig på sina liksom häng med sina kompisar, så att jag umgicks väldigt mycket med vuxna och kände mig alltid väldigt så här off till gentemot mina kompisar. Så att jag började hänga väldigt mycket på onlineforum och liksom chattade med äldre kompisar där, och liksom, ja, men fick en ganska, vad ska man säga, gammal själ ganska tidigt. Så. Men sen så ska man liksom vara väldigt krass, så det som fick mig att börja engagera mig var det att det var en tjej på mitt gymnasium som drog in mig i ett rum. Hon hade sett det att jag var en person som gillade att prata med människor och var väldigt social och så. Och då så sa hon det, men såklart du ska komma med. Och det var liksom det som på något sätt ändå liksom har fortsatt att forma mig. Att, men hon öppnade en dörr för mig som skapade liksom hela det här universumet som jag liksom är i nu. Och det vill jag vara med och liksom fortsätta skapa för andra.
Så pay it forward på riktigt,
ja,
som vi brukar prata så mycket om.
Precis. Att så här, men i alla nya situationer som jag hamnar i så finns det alltid en dörr jag kan öppna för andra. Och det trivs jag i. Och det, om det är någonting som liksom får mig att känna den här riktiga endorfinboosten, så är det ju det. Att liksom se andra hitta fram till det de vill och det de tycker är liksom, som de känner att de behöver driva igenom. Oavsett om det handlar om att starta ett företag eller liksom starta en ideell förening, så verkligen hitta rätt och hitta sig. Liksom.
Men visste du innan, vad drömde du om att du skulle bli?
Författare. Det drömde jag väldigt mycket om när jag var liten. Och det är väl kanske framförallt den enda liksom, faktiska rollen som jag... Sen så tror jag att min mamma säkerligen och min pappa också kan berätta om massa andra saker jag drömde om. Men det har ju varit lite så delfinskötare och den typen av roller också. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men framförallt författare. Så jag skrev jättemycket böcker redan vid en tidig ålder.
Gjorde du?
För hand. Och även baklänges. För jag hade inte riktigt lärt mig hur man skrev. Så att jag skrev liksom alla ord baklänges. Alltså lite som arabiska tror jag. Jaha. Där man skriver baklänges. För att jag hade inte riktigt fattat hur alfabetet riktigt funkade. Så att jag alltid tyckte om att skriva.
Så både framlänges och baklänges skrev du böcker. Men gud, så att det där började tidigt då, alltså, när du förstod att du hade ordets gåva.
Mm. Ja, men jag tyckte att det var enormt roligt. Och framförallt just det här att men på något sätt leva ut mina drömmar på något sätt genom text. Jag skrev liksom, det var inte så mycket, skrev ju lite debattartiklar och sådana saker också under tiden. Men det tycker jag liksom är lite svårt att skriva. Mm. Det är en helt annan typ av liksom retorik. Jag gillar mer storytelling på riktigt, att liksom få igenom ett budskap så igenom. Så att jag, det handlade väldigt mycket om, framförallt, jag var jättekär i ett band. Eller kär, men jag tyckte om ett band ett väldigt
mycket.
Alltså, ja, rockband. Ett tyskt rockband som hette Tokyo Hotel.
Okej. Är det något jag borde känna till?
Nej, det behöver man inte göra. men just det här, jag tyckte de var så enormt spännande. Och så att jag ville ju liksom förstå dem bättre, så då började jag skriva om dem. Och både liksom, men deras liv, men också liksom deras liv. Jag skrev bland annat en bok som hette Kråkslottet, som min svenska lärare faktiskt skickade in till ett förlag. Det blev aldrig någonting. Men då handlade det just om liksom dem tillsammans med mig som hamnade på en öde ö och skulle liksom överleva där och ta sig därifrån.
Så det var lite så här drömvärld?
Men på något sätt liksom, jag har haft alltid väldigt mycket fantasi. Och det enda sättet att bli av med det var
att liksom, skriva.
Ja, men antingen skriva eller bara liksom göra saker. Alltså komma till skott, oavsett om det handlar om liksom, ja, men någon typ av aktivitet på skolan eller vad den har varit, så liksom alltid drivit.
Vad häftigt. Men hur kom det sig att du inte blev författare då? Eller ja, nu skriver du ju på ett annat sätt kan man ju säga då.
Men... Ja, precis, jag kanske blir författare sen. Ja. Nej, men jag tror att det handlade om att jag på något sätt så hamnar man ändå liksom andra typer av karriärsfunderingar. Så att jag brann ju jättemycket, eller brinner fortfarande väldigt mycket för miljön, men framförallt under min gymnasietid. Och då så kände jag att jag vill liksom jobba med någonting miljörelaterat. Det var liksom det som drev mig då. Så då hoppade jag på att plugga till arkitekt istället. Och det var jättetråkigt. Och det är helt okej att tycka att det är jättekul också. Så. Ja. Men det var men inte för mig. Så att jag har liksom varit ganska stökig i min karriärsresa hittills.
Vad bra att du sitter här i karriärpodden. Ja. Reflekterar över det nu då.
Verkligen.
Ja. Ja. Verkligen. Men vadå, pluggade du färdigt arkitekt?
Nej, jag läste ett år. Efter ett halvår ungefär så hade jag kommit så långt in i kurserna att det gick faktiskt inte att hoppa av. Rent krasst.
Nej.
Så jag var liksom fast i CSN-systemet. Så hade jag då liksom hoppat av så att det blivit återbetalningsskyldig. Så att jag valde helt enkelt att läsa klart ett halvår också för att men på något sätt verkligen känna att det var spiken i kistan på något sätt. Men sen så valde jag då att liksom lämna. Och då hade jag då redan sökt ett annat program på KTH istället.
Just det. Som kanske är det som också har format dig till det du håller på med nu.
Ja, det var ju där som jag insåg att techbranschen var det som jag skulle vara i. För att jag programmerade ganska mycket när jag var liten, men insåg inte att det var programmering. För att, apropå det här med skrivande, jag hade ju en blogg och bloggade jättemycket. Och då fick jag sitta och liksom, skriva HTML och CSS och liksom för att det skulle vara den här look-and-feelen som jag ville ha.
Ja.
Fick jag även liksom, sitta och designa saker i Photoshop. Och mycket det här liksom, för min del då var det bara att liksom, på något sätt means to a creative end på något sätt, att så här, men jag ville ju synas på det sättet jag ville synas på. Men det var först mitt tredje år på KTH som jag insåg det att jaha, men jag har ju suttit och programmerat. Och det var ju ingen som hade sagt till mig eller att jag hade förstått då, utan det tog liksom väldigt, väldigt många år innan jag kom till den slutsatsen så här, jag har ju alltid varit utvecklare, jag har bara inte förstått det.
Nej.
Själv.
Vad var det du pluggade då?
Civilingenjören och medieteknik. Så att väldigt liksom computer science relaterat, men med mer fokus liksom på människan. För att det är ju liksom på något sätt just det här med människor och stories och hela deras liksom resa, det har ju alltid varit det som jag tyckte varit spännande. Och jag vill ju hellre förstå, varför väljer en person att använda en produkt eller inte använda en produkt? Det var ju det som på något sätt jag tyckte var intressant med hela utbildningen. För vi hade ett enormt fokus på liksom user experience och den typen av
frågor. Som är så viktigt nu, som vi pratar så mycket om i alla
verkligen. Sammanhang. Ja, men det har ju vuxit fram som liksom ett enormt, ja, men enormt viktigt liksom område för många produktbolag att fokusera på. För att på något sätt, annars finns ju risken av att du utvecklar en produkt åt helt fel håll. Mm. Och sen så står det där, så ingen vill använda vår produkt och vi har slängt flera miljoner på det här projektet.
Precis. Och det är människan, interaktionen som ändå kommer finnas där även om AI och allt annat har kommit in i våra liv.
Precis. Nej, men så att det var ju liksom då som jag verkligen var så här, men tech är, det är där jag ska vara. Grejer. Det är ju det som på något sätt allting har gått tillbaka till hela tiden i liksom allting som jag
så
gjort.
Då kände du att du hade hamnat rätt?
Ja, för typ första gången. Även om jag till visserligen insåg det att jag är jättedålig på att skriva kod. Så att jag kände verkligen att så här, men, oh, gud, har jag läst en 5-årig civilingenjörsutbildning nu för att liksom komma ut i arbetslivet och känna att det här vill jag absolut inte göra.
Jobba med?
Ja, nej, men typ. För det var ju det som jag hade känt just under liksom, arkitektutbildningen. Att nej, men, det här vill jag inte jobba med. Hela arbetslivet. Det här är inte min grej. Det var liksom, jag insåg det ganska tidigt att det fanns väldigt mycket som skavde utifrån mina principer utifrån arbetslivet och vad jag liksom värderar i ett arbetsliv.
Var det som gjorde att du hamnade rätt då? Eller liksom kom på det här?
Nej, men jag, apropå det här med ideella.
Ja, då kom det ideella.
Det är det jag kommer tillbaka till. Nej, men under tiden som jag pluggade på KTH till just civilingenjör så insåg jag det att men, det här insåg jag väldigt tidigt, att det finns, vi är alldeles för dåliga på att involvera arbetslivet i våra studier. Och det här vill jag förändra. Så att jag redan då när jag gick i första liksom årskursen på KTH hade inte ens klarat liksom envar- och arbetsanalyskursen, vilket är den första mattekursen. Det var den första, faktiskt det första provet på många, många år från det att jag pluggade på gymnasiet liksom som jag hade failat en tenta. Alltså jag var ju liksom helt förstörd. Men jag var så här, det löser sig. Jag får bara plugga mer nästa gång. Nu får jag liksom lära mig hur det är att plugga till civilingenjör. För det är ju någonting annat än gymnasiet liksom. Jag hade ju ingen aning om vad utbildningen egentligen gick ut på. Jag liksom förstod inte riktigt vad det var jag skulle bli sen. För det är en enormt bred utbildning. Mm. Det är inte så att alla blir utvecklare. Utan vissa jobbar som ljudingenjörer och mer liksom, men, fotografer och den typen. Det är liksom väldigt spretig utbildning på ett bra sätt. Men då kände jag att jag vill förändra liksom den, just att det faktum att vi har alldeles för lite kontakt med näringslivet. Och det är många som inte riktigt känner att de har förebilder att liksom kunna gå ut till och se upp till. Och liksom på något sätt som får ledsaga dem genom sin utbildning i stort. Så att, men då i ettan så sökte jag till ansvarig för liksom vår näringsdel av branschdagen. Så att jag var projektledare för en branschdag. Basically.
Såklart.
Ja. Sådär. Som man ju gör. Så. Och det var ju verkligen att ta vatten över huvudet. Vi hade aldrig varit på en branschdag innan. Jag hade inga näringslivskontakter. Jag förstod ju som sagt inte riktigt vad det var jag skulle bli sen eller vad vi blev sen. Så jag hade ju jättesvårt att pitcha utbildningen. Så för min del då var det bara så här, okej, men hur drar jag åt mig liksom andra människor? Och lång historia kort, så det är ju det som jag gjorde under hela min studietid, jobbade liksom med våra näringslivsfrågor på olika sätt. Så ledde delvis en säljgrupp i branschdagen sen senare, för jag kom tillbaka sen i slutet av utbildningen och hjälpte dem att liksom bygga upp säljgruppen och liksom hur man jobbade mer strategiskt med det. Men var även liksom under tiden som jag var ansvarig för en mottagning, för jag gjorde många olika saker liksom under min studietid. Men då under mottagningen så jobbade jag också bara med våra näringslivsrelationer, just att så här, men hur kan företag få synas för våra nya studenter och att liksom skapa den typen av relation tidigt. Så att det var ju liksom så som jag insåg att okej, men det är det här jag ska göra. Koppla ihop människor just i det. Techbranschen. Det är det som jag är bra på och det är det som jag alltid har på något sätt gjort gratis.
Vad härligt, för då förstår man verkligen liksom, för det du gör idag då, som ju är verkligen just det.
Ja, men det var ju faktiskt så att jag jobbade under den tiden som jag var liksom näringslivsansvarig så jobbade jag väldigt mycket med och mot Empire Digital som jag jobbar på nu. Så att det var de som hörde av sig och sa att nu har du jobbat liksom med att sälja till oss. Vill du inte jobba med liksom våra kundrelationer istället och sälja oss? För att vi känner dig så pass bra att vi vet att du hade klarat det här galant. Och då var jag så här, gud, det här är ju drömrollen. Liksom. Det var ju verkligen så här, att få vara ute och fortsätta. Liksom vara ute och träffa massa olika techbolag. Och hela tiden försöka hitta så, okay, men hur kan vi på något sätt skapa en gemensam historia om liksom, tech-Sverige och tech-Stockholm. Mm. Och hjälpa varandra att bygga bolag. För att det måste vi göra.
Så det var de som förstod den här talangen som du har då. Men också det här att du ändå är i den miljön då, som du också kan appellera till. Mm. För du känner ju igen de som jobbar på Empire och inom tech såklart. Ja. För kan förstå deras vardag och värld.
Ja, men jag kan ju liksom fortfarande prata kod. Mm. Även om jag inte skriver det själv längre så mycket. Nej. Jag försöker ibland. Ja. Och liksom tycker att det är fortfarande kul att liksom leka runt.
Ja.
Men på något sätt så försöker jag också tänka det. Så här, men det handlar ju om så här, vad kan jag göra störst skillnad? Det är ju liksom alltid på något sätt drivit mig. Ja. I termer av liksom karriärsval och utbildningsval och allt egentligen. Och då känner jag att men det, på något sätt ska jag förändra techbranschen åtminstone en liten promille, ja, men då är det nog förmodligen i den här typen av roll. För att ja, men kan jag sy ihop människor så gör jag jättegärna det liksom.
Ja. Vi ska prata förstås mer om det du gör nu, men innan vi gör det så tänker jag att vi måste den missionen då som du har och som jag också delvis har som vi kan mötas i, det är ju det här med att det är för få kvinnor i techbranschen och hur mycket vi har pratat om detta i alla mina år också.
Verkligen.
Och fortfarande, men du har ju tagit lite så här, går i bräschen här nu för women in tech på olika sätt.
Mm.
Det är vi ju många som gör, men du har ju liksom tagit den på något sätt till ditt hjärta. Hur var det när du gick där på KTH?
Ja, men vi hade det ändå relativt jämställt i termer av liksom antal. Så.
Ja. Jag kan tänka mig det för liksom människa, interaktion, design. Så. Det var ganska många tjejer som sökte sig dit.
Och det skulle jag säga de var till viss del liksom det som lockade många. Och att det var lite till viss del liksom färre mattekurser. Och, sen så var det så att mycket av matten gömde sig i alla de här fysikkurserna. Mm. Jag var tvungen att läsa istället. Men det förstod man ju inte när man var inne och tittade på det innan. Nej. Det var ju en stor anledning. För jag läste medieteknik istället för datateknik. För jag var så här, jag är inte bra på matte också. Hade alla an i princip alla mattekurserna som jag läste på gymnasiet. Så jag förstår fortfarande inte liksom var det kommer ifrån.
Nej.
Men jag var dålig på matte. Men jag har alltid haft det kämpigt med matten. Men jag har kämpat med det och jag har ändå liksom överkommit det. Så. Men samtidigt så vet jag det nu. Jag har ju fortsatt kontakt med liksom personer på mitt program. För det är också en del av de sakerna som jag fortfarande, eller som jag jobbar med idag på Empire också. Just med våra liksom, ja, med närhet till universiteten och våra universitetsrelationer. Och där går ju siffrorna bakåt nu.
De gör det,
ja. Och vi fick faktiskt, för vi var med och gjorde liksom en översyn över programmet under tiden som jag pluggade. För då ville de göra om vissa kurser och lägga till, ja, men till exempel kurser inom maskininlärning och mer liksom sensorprogrammering. Och jag kommer ihåg att vi var många som liksom påpekade det. Att, men nu tar ni ju bort de kurserna som är lite mer åt det mjuka slaget. Och det så tyckte de att men vi måste aligna med, liksom, med vad branschen behöver. Och det förstår jag liksom, givet maskininlärningsbiten nu med liksom allting som händer kring AI. Men samtidigt så att då komma tillbaka till den utbildningen, för jag är fortfarande med och liksom, jag menar, är med i mottagandet av de nya studenterna liksom vid sidan av. Och att höra dem då är så här, men vi måste nog fundera på nu när vi sätter ihop de här grupperna med liksom nyantagna studenter. Så att vi ser till så att det blir två tjejer i varje grupp så att de har en egen, liksom, har en kompis att umgås med. Och du vet, så det där får mig liksom att brinna. Alltså både utav ilska men också utav passion. Liksom. För att det ska inte, liksom, vi behöver verkligen vända de siffrorna.
Siffrorna, ja. Ja. Om det nu också går bakåt, det hade inte jag hört.
Ja, men det är såklart att så här, det går ju, tittar man, jag tror att UKÄ gjorde någon studie. Och visst, tittar man liksom på andelen civilingenjörer överlag så går det ju framåt. Så. Jag tror att det ligger på typ 33% eller något sånt där.
Okej, det har varit så här 28. 28-27
tidigare. Men det beror ju såklart på hur man tittar. Och då är det ju, men tittar man då på liksom civilingenjörsprogrammet inom datateknik till exempel, då var det typ under 15% tjejer till exempel. Så att, det är ju såklart att det finns vissa program som liksom väger upp. Och det är ju också med det sagt, det finns ju jättemånga som hamnar liksom i techbranschen som har valt att läsa typ bio, liksom bioingenjör eller jag vet inte, bioteknik eller kemiteknik, precis, eller teknisk fysik. Så att det är såklart att man kan hamna där ändå. Men däremot tycker jag liksom just att få in fler tjejer och faktiskt liksom tekniknära utbildningar i termer av liksom mjukvara. Det behöver vi jobba jättemycket med.
Men vad är din spaning då? Jag vet ju att du skriver en del om det här. Men om du skulle sammanfatta det, vad är det vi behöver göra för stora penseldrag?
Oj, ja, men jag tror framförallt, och det är såklart, det är från det perspektivet som jag kommer ifrån. Men gör bara någonting. Mm. Alltså så här, jag till exempel, ja, men ska nu om någon vecka liksom ta emot studenter från mitt gamla program som kom på studiebesök. Jag har också bara jobbat i liksom branschen 2 år, så att liksom, det är inte så att de kommer dit och att jag ska berätta om hur teknikbranschen har förändrats de senaste liksom 50 åren. Utan de kommer dit för att liksom inspireras av vårt bolag och vad jag gör och vad vi gör liksom överlag. Och just att bara höra av sig till sin gamla utbildning eller bara höra av sig till en utbildning oavsett vad och säga hej, jag är supernyfiken på att liksom komma och prata mer. Eller bara höra sin gamla gymnasieskola och säga det. Ja, men det vore jättekul att föreläsa för era, liksom, de som läser typ naturvetenskap eller vad det är. Mm. Att, så här, visst, det kanske är en timme av ditt liv som du inte får igen, men vad häftigt.
Att du kan påverka.
Ja, eller bara liksom just att så här, öppna dina DMs på LinkedIn liksom, och säga det. Ja, men, hej, jag hjälper jättegärna fler tjejer att liksom komma ut i branschen och inspireras. Hör av er så hjälper jag. Så det är väl liksom, jag tror att så här, ska man tänka just utifrån det här breda penseldraget, då är det ju verkligen det att jag tror att fler måste bara våga bjuda in lite mer. Och att det inte nödvändigtvis behöver handla om det att man ska ha liksom internshipprogram eller som ska rikta sig mer mot tjejer, eller att man måste sänka trösklarna i termer av, för det är väl en tanke som jag har haft nyligen, att så här, behöver vi verkligen liksom ha ännu fler korttidsutbildningar eller den typen av utbildningar, just utifrån min känsla av att så här, men jag är dålig på matte, jag är inte bra på programmering, finns inte risken av att man kanske spär på det då, att men du kanske inte behöver gå en civilingenjörsutbildning, jag vill få in fler i just de utbildningarna, just att fler ska kunna känna att men jag är visst smart, jag kan visst bli civilingenjör, så man inte väljer bort den resan bara för att det finns andra.
Men det är ju väldigt intressant det där, tillbaka till dig själv då, liksom att du då ändå var bra på matte men ändå inte tyckte att det var tillräckligt bra. För jag tänkte så här, när du sa det, var det så att det var någon som sa till dig så här, du är så bra på det här med språk och liksom, och då på något sätt tonade ner det här som ändå kanske var minst lika okej. För det där har jag upplevt själv också, nämligen att man säger, men du har verkligen din liksom, det är det här du är bra på. Men det behöver inte betyda att jag är dålig på de andra grejerna. Men det är den ekvationen vi på något sätt gör själva lite för snabbt. Är du med på vad jag menar?
Verkligen. Ja, men, och det ser man ju också liksom rent statistiskt. Att det är ju just i de unga åldrarna som många tjejer tappar teknikintresset. Men runt liksom 10 års ålder ungefär, där börjar man liksom känna att teknik inte för mig. Och just att så här, det var även en annan studie som jag läste, just att matte. Det är ofta mattelärare som kanske ibland råkar spä på just att tjejer inte upplever att de är bra på matte.
Det är så här, unconscious bias är långt tillbaka i historien.
Verkligen, och det här var ju dock en amerikansk studie, så att det är, så här, det är såklart att det kanske inte nödvändigtvis behöver stämma överallt. Men just det här att man utgår ifrån att tjejer inte är bra på matte, och därför blir inte tjejer bra på matte. För att de känner inte att de får den uppmuntran. Och det är såklart att, apropå det du säger, att det har ju varit mina språklärare som varit här. Heja dig! Ja, verkligen. Medan jag har haft jättemånga fantastiska mattelärare också, som har liksom boostat. Men det är liksom kanske inte varit på samma sätt.
Det är intressant. Och sen finns det ju, har du hört talas om den här Pygmalion-effekten?
Nej.
För den är just en studie, den är gammal nu, men den är en studie som är gjord just på att man blir det man blir indoktrinerad av. Där man slumpvis, jag tror det var något universitet i USA eller någonting, som slumpvis, eller en skola var det, inte universitet, som slumpvis satte betyg på eleverna. Och så sa man ingenting till, till lärarna. Utan de kunde liksom se, oj, det här är någon som är jättebra på det här. Och så blev den liksom, fick den höra hur bra den var. Ännu mer. Men det betyder ju också att den som då inte var speciellt bra, men ändå fick höra att den då var bra på något, blev bättre. För man testade det här innan och efter. Nu kanske inte jag berättar exakt identiskt hur ska man, men det var ungefär det gick ut på. Alltså att man blir man indoktrinerad med att man är bra på någonting, så är sannolikheten större att man blir det. Så att, ja, gud, det här är intressant.
Verkligen. Ja, men och också liksom, för det just att så här, jag tror att den största förändringen sker ju i tidiga åldrar.
Ja.
För det är där som man på något sätt väldigt mycket formas till den man är. Och sätta just värderingar. Och jag menar, att kunna redan då liksom i 6 års ålder kunna vara så här, men inspireras av en typ NASA liksom rymdforskare som jobbar med det och som är kvinna. Jättehäftigt, för att det sätter ju liksom på något sätt vilka förebilder man har. Så även sen senare. Så att, men på något
vad
sätt...
hade du för förebilder då? Vad bra att du leder mig här i samtalet.
Ja, men jag, tyvärr så var det ju väldigt mycket rockartister.
Ja, det var det.
Faktiskt, men också faktiskt rent krasst väldigt många bloggare. Jag läste ju väldigt mycket bloggar när jag var liten. Jag är ju liksom uppvuxen i
bloggvärlden.
Med Blondinbella och liksom Isabella Löwengrip och hela hennes imperium. Och även Kinsa och Kissy. Alltså det var ju liksom de som var stora när jag var liten.
Hur påverkade det dig då?
Ja, men det var ju då som jag började känna det, att ja, men jag kan inte förändra någonting. Och det var då som jag också blev utbränd. Jag blev utbränd i väldigt tidig ålder. Och det var ju egentligen på grund av att så här, men på något sätt, det var ju den åldern när man ändå började komma in i att ja, men jag vill förändra världen och jag ska liksom skapa stora saker. Men jag var samtidigt ung och hade noll verktyg och liksom bara kände att det bara var en jättetyngd. Att så här, alla pratar om att i vår generation så måste rädda världen och framförallt klimatet. Liksom. Det var framförallt att så här, jag minns det så tydligt av att våran fysiklärare visade oss en film om liksom typ världens undergång, basically. Det här var då 2-3 dagar innan det att vi skulle ta studenten, eller inte studenten, alltså gå ut nian då. Och han sa att ja, men grattis till er, det här är det ni får gå ut och jobba med. Liksom. Och det kraschade ju mig liksom, totalt. Så att, nej, men jag... jag kunde inte äta. Hade jättesvårt med mat. Och jag kan fortfarande få den känslan ibland. Att jag får sån liksom, starka ångestkänslor. Att det liksom är som bara hela världen rasar. Och framförallt liksom, tunnelseendet. Och jag vaknade varje morgon med liksom, hjärtklappning. Även fast jag egentligen inte hade någonting att vara stressad över. Så jag hade liksom, verkligen bara föll ner i någon slags djupt hål.
Och då hade du inte gått ut nian då, eller?
Jag skulle precis typ göra det. Så att liksom var väldigt nedtyngd. Och det var liksom, det var mycket som hade hänt överlag egentligen. Liksom så.
Men vad hände då? Hur kom du liksom ur det? Tog du hjälp?
Nej, men jag, det är också liksom en... Så här i efterhand så liksom har jag väl ändå landat i att det blev bra som det blev. I slut, där och då så var jag inte glad. Nej. Och jag älskar min pappa jättemycket för att han hörde av sig till Umo åt mig. Alltså ungdomsmottagningen. Ja. Och sa det att ni måste träffa Amalia. Liksom. Hon mår jättedåligt. Och så ringde han mig bara ut från liksom, tomma luften och sa det att du, de kommer ringa dig nu och boka in dig på ett samtal. Och jag kände mig ännu mer maktlös då. Jaha. För jag, var så, jag fick ju inte sitta i förarsätet. Vi har pratat väldigt mycket om det, för jag var väldigt otacksam då över det. Och det är väl på ett sätt fortfarande, för jag tror att vi hade kunnat komma dit genom att han hade pratat med mig först innan han ringde. Men på något sätt så blev det ju ändå bra. Och då gick jag i just en KBT- kurs tillsammans med 6 andra tjejer. Jag satt och sov i princip varenda av de här träffarna för att jag var så utmattad. För att jag var ju så konstant stressad och jag hade liksom alltid så hög puls. Men att få komma dit var ju liksom avslappning. Och andas och att liksom få känna att jag är inte ensam. Det är inte bara, liksom, de här tjejerna runt omkring mig mår också jättedåligt. Och vad skönt att vi mår dåligt ihop. Och så fick vi sitta där och äta våra frallor med ost och liksom, framförallt jättetjockt lager smör, ost och gurka. Och så mediterade vi en del ihop, eller liksom gjorde så avslappningsövningar och så. Och det var...
Det låter skönt.
Ja, det var jätteskönt. Mm. Och sen så fortsatte jag också träffa en av de personerna där som liksom fick vara lite liksom psykolog åt mig fortsatt även senare. Mm. Och sen så en dag så missade jag vårt tillfälle när vi skulle träffas. Och hon ringde mig och var så här, vet du vad? Jag tror att vi inte behöver träffas någon mer. För att det känns som att du har gått vidare nu. Mm. Du har andra saker som liksom... Men anledningen varför jag hade glömt att träffa henne var ju också för att jag var så här ute och liksom var på någon typ liksom föreläsningsturné eller någonting. och du vet, hon var så här, men jag tror att du faktiskt har liksom hittat rätt nu. Så.
Vad stort. Bra.
Ja. Men det tog ju lång tid och jag har fortfarande behövt jobba med det liksom, just att så här, för jag är som sagt person som säger ja till det mesta och springer runt på massa olika saker och att
du får också jobba med ditt liksom livstempo eller vad man ska säga.
Ja,
eller verkligen. Den här otroliga drivkraften som ju jag blev fascinerad av när jag träffade dig. Som jag tror att många känner bara när man läser din blogg och LinkedIn. Följer dig.
Ja, men och det försöker jag också, för att det var ju också en anledning till liksom varför jag lite men liksom brände ut mig, för att jag såg ju liksom alla de här andra tjejerna göra så mycket coola saker. Att de hade så fullt upp, men då såg man ju inte liksom livet bakom, att de har assistenter, de har personer som hjälper till att fota dem och filma och klippa saker, medan jag satt och gjorde liksom, försökte göra allt det här själv och liksom på något sätt driva någon slags förändring, att också på något sätt så här, det är först nu liksom i vuxen ålder som jag insett det, att så här, ja, men man ska inte ta allting för hur det ser ut att vara. Och det försöker jag också själv liksom prata mycket om. Att så här, men jag kan se ut att vara en person som gör jättemycket. Men det betyder också det att, ja, men delvis att jag har vissa stödfunktioner. Jag har en liksom fantastisk pojkvän som får ta väldigt mycket tvätt och städ hemma. Liksom så, för att jag är ute så mycket och liksom tappar lite den känslan av liksom att vara hemma och pyssla hemma och så. Så att det är såklart att det finns massa stödfunktioner jag har runt omkring mig också.
Som hjälper dig att vara på banan på något sätt.
Och det måste jag prata om jag ska prata om allt det där roliga som jag gör. Så att inte fler tjejer känner det. Amalia gör så himla mycket häftiga saker.
Nej, men
och
precis,
ute och gör
du,
så mycket.
Nu är du en förebild som måste
precis.
Lead the way på något sätt.
Och då måste jag prata om att så här, ja, men typ som liksom bara nu, att liksom vara inne i lite den här känslan av så här inre vinter, av att så här, jag vill bara liksom sitta och mysa och vill inte alls vara ute och göra massa saker. För att så påverkar ju liksom de kvinnliga hormonerna oss väldigt mycket liksom i menscykeln. Och det pratar vi inte så mycket om liksom i businessvärlden, och det tror jag vi måste prata mer om liksom. Och då är jag så här, okej, men då kan jag prata mycket om det. För att unga tjejer bryr sig inte så mycket om att mens är tabubelagt längre, så då bra, men då kan liksom, då får det liksom på något sätt också vara någonting som jag pratar med dem om att så här, ja, men det här är en jättedålig vecka för mig, för att jag vill bara ligga hemma fast jag egentligen har bokat in mig på 20 event och ska liksom ut och mingla en massa människor fast jag egentligen bara vill gömma mig på toaletten och liksom inte prata med någon. Nej. Typ. För att så kan jag också känna mig, även om jag nog framstår
så
som en person.
Prata om det som är svårt och det som är livet liksom.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du, ska vi prata lite grann om det här med vad ni gör på Empire nu?
Mm. Ja, men jätte,
det här svåra företagsnamnet som ja. Man knappt kan uttala. Jag har ju fått träna.
Ja, men det är också det att vi alla uttalar fel.
Alltså,
det är ju swahili. Och man ska egentligen uttala det bara med ett tyst M, bara paya. Men det hade varit jättedumt att ha ett liksom företagsnamn där man ja. Inte uttalar alla bokstäver. För det är dessutom, som sagt, svårt att komma ihåg.
Mm.
Så att, nej, men det är swahili och betyder nytänkande, eller liksom nytt. Så. Men vi alla säger Empire. Men det brukar vara ganska bra liksom, icebreaker i termet av att när folk säger, hur uttalar man det där Empire? Och vi bara, nej. Alltså, vi alla uttalar det fel ändå. Nej, men ett IT-konsult, eller IT ska man egentligen inte säga, har jag lärt mig. För att säger man,
det är old school.
Nej, men säger man IT, då blir kvinnor ointresserade. Att man är, kvinnor överlag intresserar sig mer för tech än IT, vilket är många bolags största utmaning, för att man ser som ett liksom traditionellt bolag men som kanske gör jättespännande saker. Men så tech konsultbolag är liksom det som vi gör i hela kärnan. Jag har funnits i 6 år och jag har varit med nu i 600 dagar, som i söndags.
Ja, du räknar dagarna.
Ja, precis. Ja. Jag var så här, gud, när har jag liksom någon slags anniversary härnäst? Ja. Så då 600 dagar som är lördags.
Ja.
Vilket har varit liksom 600 dagar av total rollercoaster på många sätt och vis. Men också det? Det som
berätta,
är...
vad är det som är så spännande och annorlunda på det här bolaget?
Ja, nej men... Vi jobbar ju efter en modell som liksom är mer fokuserad på liksom distribuerat ledarskap. Det vill säga, jag är inte konsultchef. Vi har liksom inte riktigt någon typ av chefskap. Det är såklart att vi har en vd, för det måste man ha på, liksom på papper. Så. Men i övrigt så liksom är egentligen vi allihopa som är med och driver bolaget. På såklart olika sätt, utifrån olika kompetenser. Men de egentligen liksom riktiga kärnrollerna som vi har, det är det att du antingen är konsult och liksom sitter ute hos kund, eller så jobbar du med kundrelationer, eller så jobbar du med rekrytering. Och det är liksom egentligen kärnan i bolaget, och det är det som vi ska liksom vara absolut bäst på. Så det innebär till exempel det här med till exempel våra universitetsrelationer. Det finns det ingen som liksom har på sitt bord. Det finns ingen som är liksom projektledare inom en employer branding och har det som sitt liksom 100% i arbete, utan det är vi några kollegor som liksom jag tillsammans med några andra som driver till exempel. Och samma sak med liksom vårt diversity-arbete till exempel. Ja, men det finns ingen liksom diversity and liksom inclusion and belonging specialist, utan det driver vi själva, för att vi tycker att det är viktigt och för att vi brinner för det, och för att det är liksom en del av att också växa i sin roll i bolaget eller liksom växa i allmänhet. Så att mycket av liksom allting övrigt som vi driver i termer av att fungera som ett bolag, det gör ju liksom vi vid sidan av egentligen.
Det är ju helt fantastiskt. Jag har ju då fått förmånen, och vi hade ett gemensamt event. Women for Leaders var på besök, kan man väl säga, hos er. Och det var ju jättespännande att få höra er prata om ledarskap i de termerna. Att det, den här bryta den hierarkiska, väldigt invanda mönstren som vi har. Att det bara ska vara liksom rutor på ett organisationsschema. Mm. Medan ni då har försökt hitta andra vägar här. Även om vi då också pratade om det är inte bara walk in the park, utan det är klart att ni stöter på lite patrull ibland.
Ja, och det krävs ju så himla mycket att rekrytera rätt typ av personer som på något sätt också trivs i det där. För jag kom ju själv, jag jobbade på Schibsted innan, just med liksom delvis employer branding och gjorde det mesta på det här med många hattar. Och det var ju liksom en stor anledning för att jag hamnade på Empire, kände jag själv. Det var faktiskt en av engineering managers som jag jobbade nära som sa att du såklart att skapa på det där. Alltså apropå det här med liksom att ha en mentor eller en förebild eller någon person runt omkring en som liksom faktiskt öppnar lite dörrar och pushar ut en liksom i någonting nytt, så var ju det verkligen någonting som hon gjorde, som jag liksom är supertacksam för. Att hon var så här, men vi på Schibsted, vi kommer finnas kvar. Du kan alltid komma tillbaka, men den där liksom resan på det där bolaget, den kanske liksom inte kommer igen.
Det var ju bra.
Ja, men alltså hon är en helt fantastisk person.
Reka sponsorer.
Men hon är, tyvärr kommer hon inte kunna höra det här på svenska, för hon pratar bara engelska, men jag får liksom återberätta för henne sen. Alltså en person som jag verkligen liksom ser upp till väldigt mycket, för att, men apropå det här med att liksom vara autentisk i sitt ledarskap och på något sätt se nyttan i att öppna dörrar för människor behöver inte nödvändigtvis handla om att se till sitt eget hus på så sätt att men du måste stanna, om vi tappar dig så förlorar vi någonting, utan att just se det här att om du går iväg på det där, om du kommer tillbaka hit sen, så kommer du liksom komma tillbaka och ha växt tusenfalt gånger mer än vad du kanske hinner göra här i ett så liksom, just hierarkiskt bolag som ändå liksom Schibsted var, eller och fortfarande är. För att på något sätt, det måste liksom, i sånt sorts bolag så krävs det liksom den typen av hierarki, tror jag, för att funka till viss del. För att det här är ju inte en modell som funkar för alla bolag i alla faser. Så är det ju. Men vi vill ändå testa.
För ni är inte jättemånga än så länge. Hur många är ni nu?
Ja, men 60. Vi öppnade precis kontor här i Malmö bara för några veckor sedan. Just utifrån det här med att liksom, vi har alltid haft en tanke om att vi ska ha en väldigt stark närhet till varandra. Men just som liksom, som nu när jag fyllde år, så var en kollega som liksom, bara så här hörde av sig till mig innan. Bara så här, du, vi måste fira dig. Att så här, för att det hade han sett själv. Att så här, jag fyllde år och jag ville liksom uppmärksamma det. Att så här, vi brinner för varandra och brinner för varandras utveckling. Men då måste man också vara få i sin liksom closest circle. Precis. Man kan inte vara för många, för då... Då tappar man lite närheten till varandra och känner inte igen folk i hissen eller vet inte vad folk gjorde i helgen, och det är liksom enormt viktigt.
Ja, det går någon smärtgräns där. Just hur stora teamen ska vara också. För att men det där finns,
ja, det finns
mycket
ju
forskning på.
Dunbar number. Mellan 100 och 150 kan man bli på ett bolag. Och sen så börjar det liksom bli svårt att känna folk.
Ja, men lite så är det ju. Och det där är någon magisk formel kring just hur man liksom känner trust i sina närmaste team och sådär också. Att det är så viktigt att man inte är för många då.
Verkligen. Ja, men att kunna liksom prata om både liksom allt det goda och det liksom onda på något sätt. Och just kunna liksom dela när det är riktigt, riktigt tufft. För att då behöver man ju folk runt omkring sig som liksom stöttar upp och faktiskt hjälper en. Så att det inte blir så att varje person, just utifrån det här med liksom självledarskap, så att det inte blir att alla personer bara är silos som går och jobbar på sig själva. För att det är inte riktigt så det ska funka.
Nej.
Utan vi jobbar ju på varandra, med varandra. Vi hjälper varandra i termer av liksom ge feedback och också att vi vill liksom veta, men vad är det du försöker jobba med just nu, så jag kan ge specifik feedback på det. Så att det inte är så att alla ska vara perfekta. För att det...
Nej. Men när funkar det inte då? Det blir man ju så nyfiken på. Det får ni säkert ofta, den frågan. Eller?
Ja, men det är såklart att så här, när det kommer till exempel så här, i tuffare tider skulle jag säga. Alltså absolut att så här, det som har hänt på, liksom, i techbranschen just nu med liksom, enorma varsel och att det liksom, är stökigt. Och det är såklart att det påverkar. Och det märker jag också liksom, bara utifrån att prata från min egen... Liksom, vad ska man säga, tankebana och hur jag agerade. Alltså, det var ganska lätt att jag kunde gå till våran vd Kristoffer för att bolla saker, för att det blir så lätt att man tittar uppåt mot men hierarkin när det blir, känns lite skakigt. För man själv, alltså, vi är ett bolag som, vi har inte varit i den, liksom, det här scenariot som sker just nu.
Nej.
Tidigare. Vi är ganska unga som bolag. Jag tror vi har kanske en snittålder på 31, 32 och något sånt där. Så det är många som har liksom vuxit upp i mm. av att allting har varit guld och gröna skogar liksom, på marknaden. Och att där kunna leda genom det när man faktiskt inte själv vet. Mm. Och framförallt när jag själv kommer liksom in som en ung person och jag säger, jag har aldrig varit i den här situationen innan. Nej. Av att ja, men vi måste hela tiden liksom anpassa oss och vara väldigt, väldigt snabbfotade. Och då när det är en modell där vi men hela tiden stämmer av med varandra väldigt mycket. Det tar lite längre tid att komma till beslut ibland. Mm. Och att där då känna den här tryggheten. Men jag kan fatta beslut. Att just det, men jag kan be om ursäkt sen om det blir fel.
Mm. Men du har ju själv också liksom testat på att vara ledare på ett mer traditionellt sätt. Jag läste någonstans i ett av dina inlägg om någon sån här insikt som gick upp för dig. Är det något vi kan prata om?
Ja, men absolut.
Ja. Ja. För det var att du var ledare för ett team. Jag vet inte vilken konstellation det var. Men där det var någon som hade varit ledsen.
Mm. Ja, men det var ju liksom, apropå det här med liksom chef versus ledarskap. Mm. Det var väl kanske där som det liksom klickade för mig att jag var ganska dålig ledare. Nej, men jag var jättebra på chefskap. Alltså jag liksom vuxit upp med en mamma som har drillat mig att vara analytisk och köra på och liksom, men verkligen så här, men på något sätt hela tiden agera efter vad situationen kräver. Vilket har gjort att jag är jättebra på att liksom, men leda i ganska stressiga situationer i termer av att liksom skapa uppgifter och dela ut uppgifter och men se till så att liksom saker och ting händer. Mm. För det blev ju liksom, i det här fallet så handlade det ju väldigt mycket om så här supersnabba liksom beslut. Att så här, men typ, ska vi ställa stolarna så här eller så här? För vi hade ansvar över en del av liksom de mottagningsevent som vi hade för de nyanlända liksom studenterna. Och det var jag superbra på. Jag kunde liksom skapa, inte för att jag visste hur vi skulle göra, men du vet, jag var så här, vi testar så här och så kör vi. Liksom. Medan jag ledde en grupp av personer som kanske var lite mer eftertänksamma och ja, men, jättegärna ville fråga mig om saker och ting. Vilket ju på ett sätt var jättefint utifrån att de faktiskt såg att ja, men, jag kunde tillföra någonting till hur de skulle hantera situationen i termer av att de behövde mig. Men det var ju mer chefskap. Mm. Det var ju inte ledarskap. Jag var ganska dålig på att få dem att liksom egentligen känna den känslan själva utav att ja, men jag kan hantera situationer själv. Mm. Men också i den här faktiska situationen där en person blev väldigt ledsen. Hon hade haft det ganska liksom, tufft privat och vi hade det jättestressigt i gruppen. Och hon liksom springer därifrån gråtandes. Och jag vet inte alls hur jag ska hantera det. För att det liksom, du vet, så här, jag var ju bara i att göra listan. Och allting vi skulle göra. Och det här var liksom snarare bara ett hinder i min hjärna. I min väldigt stressade hjärna då. I termet av att så här, ah, men nu tappar vi typ två händer som ska göra saker. Och dessutom så jag är en ganska dålig person när det kommer till att så här, hantera folks vad ska man säga, jobbiga känslor. Och det är väldigt öppen liksom, med att jag har jättesvårt att hantera ledsna människor. Kanske lite för att jag vuxit upp som ensam barn. Det vill säga jag har liksom aldrig hanterat ett gråtande syskon. Alltid varit den som är så här, men för jag själv är sån när jag är ledsen att jag vill hellre vara i fred. Och sen komma tillbaka. Jag vill inte att folk håller på dalta för då blir jag bara ännu mer ledsen. Så att jag har ju hanterat andra människors ledsamhet
på samma sätt som du själv.
Exakt. Medan jag visste ju i den här situationen att hon verkligen liksom behövde bli tröstad och egentligen förmodligen behövde mig. Eller i alla fall behövde någon. Liksom. Men givet att det fanns en annan person i gruppen som kände henne bättre. Och hon egentligen bara reste sig upp direkt och gick efter henne då. Så kände jag att okay, men det är bättre att hon hanterar det. Det är lite mer praktiskt utifrån mitt perspektiv.
Ja. Så du liksom satt kvar? Liksom.
Ja, och så här, men vi jobbar klart med det här mötet nu. Sen så liksom så. Och det var väl framförallt liksom ett tag senare som jag började liksom reflektera när vi hade kommit ur det här projektet och liksom stressen hade lagt sig, att jag var så här, det här var riktigt dåligt ledarskap. För jag hade bara sett ledarskap som i att vara den som pratade först i möten. Det var liksom bra ledarskap för mig och hade varit. Och dessutom var det liksom den typen av kultur av ledarskap som jag hade vuxit upp i många av mina ideella organisationer. Att allting löses med stadgar och strategidokument och liksom, ekonomistyrning. Liksom.
Sveriges elevkårs riksförbund. Liksom.
Ja, men typ. Alltså, verkligen. Och det är en organisation som verkligen som såklart har liksom vunnit väldigt mycket på att fungera så. Och jag verkligen älskar det med den här organisationen också. För det gör så lätt att komma in och liksom faktiskt förstå vad som förväntas av en. Men det var inte det som den här organisationen och liksom det teamet som jag ledde då behövde. Att jag liksom var strategisk och tänkte på liksom ekonomin. Utan de behövde ju mig i termer av att jag skulle ha deras fulla... liksom kapacitet och på något sätt tankekraft i termen av hur kan jag få dem att liksom växa i sina
uppgifter. Så vad hade du gjort om du nu med liksom den vetskapen och insikten som du har nu?
Nej, men jag hade ju delvis, ja, men alltså såklart bara gått efter henne. Men att också pratat runt med liksom övriga gruppen.
Vad hände såhär, nu?
Ja, men såhär, hur liksom upplevde du den här situationen? Liksom, hur mår du nu när det är stressigt? Det var ju inte så att vi hade one-on-ones. Liksom. Vi struntade ju fullständigt egentligen hur folk mådde på något sätt. För vi skulle bara lösa genomföra det här projektet. Och det var ju liksom inte fokus på glädje. Utan det var fokus på att men vi skulle prestera. Och det, ja, men så här, i efterhand så var ju det liksom att så här, ja, men stopp och belägg. Nu måste jag liksom, jag måste utbilda mig själv mer inom ledarskap. Och vad ska man säga, mer liksom just det här autentiskt ledarskap. Och hur kan jag prata om vad det är som jag är dålig på? Just för att få hjälp av andra och liksom stötta upp mig i det. Och dessutom just att så här, ja, men kunna säga det när jag går efter henne. Att så här, ja, men jag är jättedålig på att trösta folk. Jag, liksom, jag är jättedålig på det. Men jag ber om ursäkt liksom, att jag kanske inte kan ge dig allt stöd du behöver. Men jag vill verkligen höra om varför du är ledsen just nu. Liksom.
Men det eller är ju bara så här, fråga. Vad behöver du från mig nu?
Verkligen. Eller så behöver du några dagar liksom från det här. Gör det. Vi löser det. Liksom. Men
ja, men det var en häftig beskrivning. För det är ju någonstans också... Alltså de här poletterna som behöver ramla ner, tror jag. För att man också ska fatta vad det handlar om. Att leda grupper. Att det kan vara mer effektivt att göra så än att gå på i de här gamla... stadgarna, så att säga.
Ja, och det försöker jag ju tänka, för jag är ju faktiskt tillbaka i Sveriges elevkårer nu. Som liksom
du är ju det.
Ja,
som jag skulle komma dit nu.
Ja. Så att så här, det är ju fortfarande en organisation som ligger mig varmt om hjärtat, även om det liksom på något sätt också var kanske lite antitesen av vad jag behövde i termer av ledarskap liksom utveckling just där, just då. Och nu försöker jag verkligen vara så här, men inte komma med svaret, inte komma liksom med färdigpreppade mötesanteckningar och liksom utifrån så här, nu ska vi prata om det här, utan snarare så här, jag har skrivit in lite tankar i det här dokumentet liksom, för nu, just nu sitter vi med våra kandidatprofiler. Så istället för att komma så här, det här är mitt förslag på kandidatprofiler, tagit fram liksom, och utgått från tidigare år som alla, och snarare skriva liksom, lite kommentarer i marginalen. Att så här, jag har funderat lite på varför vi formulerar så här. Vad tänker ni andra? Och så får vi se vad diskussionen tar oss. Snarare än att liksom, säga det, att men, nu klubbar vi det här. Så att försöka liksom, också lära mig av de nitarna som jag har gått
så
på, liksom.
Klokt. Bra där. Du, vi har ju fått en fråga här från min samarbetspartner som jag tänker hänger ihop lite med det du är inne på nu. Nämligen, det är ju Volkswagen Group Sverige som är vår huvudsamarbetspartner. Och de frågar ju varje gäst om hållbart ledarskap. Och vad du anser att hållbart ledarskap betyder för dig.
Det är så roligt givet att jag har lyssnat på den här podden så länge. För jag har ju tänkt på den här frågan så mycket. Och nu blir det så här, åh gud, nu måste jag inte svara på den
frågan också.
Ja. Nej, men utifrån det här med liksom att fundera på, ja, men vad är jag bra på, vad är jag inte bra på? Och att omge sig med människor som är bra på det man inte själv är bra på. Tycker jag är liksom superviktigt. Just utifrån att så här, du behöver inte bli den kompletta ledaren i termer av att ja, men du ska både liksom kunna tänka strategi och tänka nära och liksom, på något sätt, vad är du bra på? Och vad är du inte bra på och vem kan komplettera dig i det? Oavsett om det är liksom i ditt startup eller snarare att kunna be dina närmsta kollegor om att så här, ja, men jag kommer framförallt liksom vilja att ni stöttar upp mig kring det här. Jag har en kollega som heter Karin som är liksom superduktig på det här liksom närvarande liksom ledarskapet som jag inte är, liksom är så bra på. Jag är mer tutar och kör. Så att vi kompletterar ju varandra liksom jättebra i det. Och att, ja, men då blir det så här, okej, men då får jag liksom hugga tag i henne lite oftare. Istället för att känna att ja, men jag måste bli bäst på allt. För att då tror jag att då sätter man sig liksom i en ganska jobbig och tuff situation själv.
Så det är hållbart ledarskap att omge sig av och dra nytta av varandra.
Ja, men säg, du kommer inte kunna lösa hela världen själv. Utan
superbra.
Ta hjälp.
Bra svar där. Det blev Volkswagen jätteglada för. Men du Amalia, jag känner ju att jag typ skulle behöva lite coachning av dig.
Ja.
I en fråga som jag har varit inne på det lite här. Men det här med hur du har byggt ditt varumärke. Mm. Kanske egentligen från att inte vara superkändis på LinkedIn. Så har du ju gått, nu hade du ju bloggat innan och så. Mm. Men det är ju ett annat sätt att marknadsföra sig på LinkedIn ändå. Och det är där du har fokat, stämmer det?
Ja, jag började ju väldigt mycket på Twitter när det fortfarande var en grej. Mycket liksom via Fler Unga och hela den resan där i. För vi var ju ett gäng som insåg det att men om vi twittrar väldigt mycket så kommer folk se oss. För det är typ det enda sättet för oss att synas. Och det är ju gratis. Mm. Herregud, det åker ju massa bolag hit till Almedalen och ska synas för liksom hundratusentals miljoner i kommunikationsbudget. Liksom, vi har 0 kronor i kommunikationsbudget, men vi är här nu så vi kan lika gärna twittra på ändå och liksom utnyttja det. Så att, ja, nu har det blivit mycket LinkedIn. Mm. Just för att det också liksom är där som jag jobbar mest.
Mm.
Men nu till exempel har jag testat på lite med TikTok på senaste.
Ah.
Alltså bara som typ i senaste veckan. Okay. Och även så här, ja, men jag kanske borde publicera mer på Instagram. Så att, ja, men LinkedIn är navet. Eller har liksom varit navet. Men mycket testat.
Men det här med, alltså, om man backar då och liksom tänker, vad att bygga sitt personliga brand.
Mm.
Är det medvetet som du har gjort det på det här sättet? Eller?
Nej.
Finns det en kommunikationsstrategi som du har skrivit ut här?
Nej, faktiskt inte. Utan men, lite tillbaka liksom till det här med författardrömmarna. I att så här, vad kan jag göra i min vardag som gör att jag ändå tycker att det är liksom lite extra guldkant. Och då blev det just det, så här, men började liksom skriva på LinkedIn. Till en början så handlade det ju väldigt mycket om att, ja, men delvis när jag jobbade på Schibsted, men även liksom tidigt i liksom en pajaresan, att bygga den, eller berätta om den resan.
För att jag storytelling
är en,
liksom.
Ja, för jag är en ung tjej i en väldigt mansdominerad och äldre bransch, liksom i termet av att personerna som jag träffar är ofta äldre än vad jag är. Och det, den enda liksom kommunikationsplan som har legat till grunden har ju ändå varit det att så här, jag måste ju få dem att känna det att de kan lita på mig. Att jag är inte liksom en person som ska sälja konsulter över disk, utan jag bryr mig om den här branschen.
Mm.
Och det har egentligen varit det som liksom har drivit det hela. Att jag delvis vill berätta min story för att inspirera fler tjejer att liksom välja den här branschen och komma in i den. Men det är ju inte riktigt de som kanske hänger på LinkedIn. Heller.
Nej.
Alltså jag började liksom använda LinkedIn väldigt sent under min studietid. Också därför jag hoppat över nu till mer liksom Instagram och TikTok. För det är där som liksom de som jag
unga
är. Ja, men vill nå som utifrån att liksom inspirera. Men snarare utifrån att hur kan jag få alla som brinner för de här frågorna i branschen att liksom hugga tag i varandra och hjälpa varandra och liksom hitta varandra och inspireras utav både hur jag tänker och hur vi tänker och som bolag och så. Det är liksom utifrån den, det är ju min circle of influence på liksom LinkedIn. Och där vill jag liksom driva på för de här frågorna. Så att för min del handlar det egentligen inte så mycket om ett brand. Jag försöker liksom förflytta mig lite, för att det är många som tänker att du vill väl bara bli influencer. Och jag är så här, nej. Det är inte det som är liksom slutmålet i allt. Utan kan jag öppna en dörr för en tjej att komma in på ett riktigt coolt bolag? Liksom, eller egentligen en ung person oavsett. Men då är det liksom slutmålet.
Men är det inte det som är grejen, tänker jag? Så här, nej, om man bestämmer sig för att man vill så här, jag måste bygga mitt personliga varumärke och jag vill gärna bli en influencer. Alltså för mig, då går det ju bort på något sätt. Alltså det är inte den vägen man ska gå. Utan du har ju, du verkar ju som om du har gått den andra vägen. Det vill säga, hur kan jag påverka, hur kan jag förändra? Och jag har en tro, en mission på någonting som jag vill driva den frågan. Jag tycker man kan se, liksom, det är kanske tydligare att se det på LinkedIn i och för sig. För där har man ju liksom, och kanske det var på Twitter också. Jag har faktiskt slutat helt med Twitter.
Ja, samma.
För det heter ju inte ens så längre. Men det var ingen trevlig ton där.
Nej, och det är väl det som man kan tycka är så himla trevligt med LinkedIn. Alltså faktiskt rent
krasst utifrån.
Ja, men det är trevligt. Folk hejar på varandra. Visst, jag har liksom hamnat någon gång i någon jättekonstig konversation om att så här, tjejer måste anstränga sig mer. Och det var så märkligt så att jag liksom får fortfarande så där liksom... Gud, beter sig folk så här på LinkedIn utav alla ställen. Men utifrån liksom att, vad ska man säga, skriva i ett väldigt trevligt klimat så är ju verkligen LinkedIn... det. Mm. Och det var väl också det jag kände. Så här, men jag orkar inte mer alla de här trollen liksom, som ändå finns runt om på i princip alla andra ställen. Så att, nej, men för min del så har det verkligen handlat om att men jag, det är också lite för att liksom bespara mina kollegor och alla mina liksom, vad ska man säga, kräkstankar i termer av att jag liksom tänker så mycket på de här frågorna. Och en del av mitt arbete går ut på det. Men mycket av det som liksom, anledningen till varför jag skriver, det har ju ingenting med jobbet att göra. Utan det har ju snarare att göra med liksom, men vad var det jag saknade när jag pluggade? Jo, men det var typ en person som ändå var lite senare ute i arbetslivet, men som drev på för oss. För jag hade inte tiden under tiden jag pluggade på, liksom, på KTH att tänka på de här frågorna. Liksom vara ute och skrika om det här. För att det var liksom jobbigt nog att försöka ta examen och liksom överleva.
Så du försöker vara den rösten som, som du själv hade behövt på något sätt?
Ja, men på något, och en person som bara... För jag är ju fortfarande med i liksom deras Slack-kanal som liksom, på KTH fortfarande. Och så här skrev ut det för ett tag sedan. Jag var så här, okej, men vad behöver ni? Vad, liksom, vad kan jag göra för er? Snälla, hör av er om det finns någonting som jag kan göra.
Just, vad får du för respons från dem då?
Ja, men jättepositivt. Mm. De är så här, gud vad härligt och tack för att du liksom gör det här. Och liksom att du finns. Och det är ju också jättemånga som hör av sig. Jag är så här, hej, jag behöver ett jobb. Kan du snälla fixa det? Liksom? Ja. Och det är ju så här, det är inte det som jag jobbar med. Så det blir väldigt mycket liksom, on the down low vid sidan av. Men bara jättekul att liksom, få koppla ihop många av de entreprenörerna som jag träffar med de här supergrymma personerna som jag vet kommer bli liksom, riktigt, riktigt duktiga kollegor.
Ja, nej, men det, jag tror att du har svarat delvis på frågan om liksom varför. Mm. Men hur då, kan vi väl bottna lite i också. För att jag läste något inlägg du gjorde om att du hade bestämt dig för hur det skulle gå till. Liksom. Mm. Kan du berätta lite om det?
Nej, men jag försöker alltid... men börja liksom alltid börja med istället för att bara scrolla, för det blir så lätt att man hamnar på LinkedIn att man bara sitter och scrollar. Så men börja med och liksom börja gilla istället, eller och man ska egentligen inte gilla om vi ska gå in i liksom verkliga detaljer.
Kommentera.
Nej, men man ska faktiskt också inte, man ska använda någon annan typ av emoji, för att en like är väldigt liksom säger inte så mycket. Utan hellre liksom reagera med den här klappande emojin eller insiktsfullt emojin om det liksom är det som man känner. Men sen så också, men hellre kommentera. Och det behöver inte nödvändigtvis vara någon jättekommentar. Men det handlar ju mer också om att sparka, liksom, sparka, gud nu blir det verkligen så svängigt.
Men du skriver ju allting på så bra engelska också.
Ja, men, och det är också en del av att jag måste bli bättre på engelska, för jag är jättedålig på engelska.
Ja, för det hade du också bestämt dig för att du skulle...
Ja, men också utifrån ett diversity-perspektiv. Herregud, techbranschen är super liksom, global, och det finns jättemånga av de chefer och ledarna som jag träffar som inte pratar svenska. Mm. Som jobbar på techbolag i Sverige med svenska anställda, men som själva inte pratar svenska. Och då, varför ska jag hålla på att skriva på svenska för? Liksom, det maker ju verkligen... Det
är
liksom...
Ingen sens.
Nej, exakt! Så börja med att kommentera och själv liksom bli mer nyfiken. Att ställa en fråga tillbaka eller och kommentera med sin egen upplevelse. Men att i slutändan bara börja skriva. Mm. Alltså, det finns jättemånga av mina inlägg som inte går bra alls fortfarande idag. Alltså, i termer av att, du vet, jag så här, lägger upp dem och är så här, och kommer tillbaka typ en timme senare och säger, gud, det var ingen som kommenterade, eller liksom, det här flög inte alls. Jag har lagt ner jättemycket tid på att få till bra formuleringar. Och så blir jag så här, ja. Men alltså, som sagt, det spelar ingen roll. Testa nästa gång. Det kanske var dålig timing. Alltså, på något sätt inte försöka bry sig så mycket om liksom, algoritmerna. Att saker ska vara...
och försöka fundera över hur algoritmerna fungerar. Exakt. För det går ju typ inte att förstå.
Ja, nej, men så här, jag är ju inte kommunikatör. Jag har inte pluggat det här. Och jag gör ju det här för att jag tycker att det är kul. Mm. Det är kul att skriva, och jag lär mig jättemycket av att skriva, och framförallt att få grotta i sin egen hjärna i termen av att så här, ja, men ha en otänkt tanke och liksom ändå få skriva skriva ner den och inser det så här, oj, nej men gud, det här flög 0%.
Mm. Och så lägger du liksom upp massa så här roliga, glada bilder på dig. Oftast är det ju, eller också, ja, det var någon gång när du var jättearg och frustrerad.
Ja,
också.
Ja, men
det blir liksom en,
selfies
en,
funkar.
Men en selfie som talar om hur du känner inför det du skriver.
Ja, och det där är ju dock väldigt algoritmiskt, måste jag ändå erkänna.
Ja. Ja, det är det.
Ja, selfies funkar alltid slash oftast i termer av liksom att få mer likes, för det finns ju också jättemånga som liksom bara gillar inlägget för att de ser det och så går de vidare i flödet liksom. Och är det en bild på dig så är det ändå på något sätt mer sannolikt att de ger en like än att de inte gör det. Så att det skulle jag ändå säga, så här, tyvärr är väl lite liksom algoritmiskt.
Där är du lite smart, Steve, ja. Street smart.
Mm. Verkligen. Nej men så att, jag liksom för min del så jag skriver ju bara saker och ting jag kommer på. Så det kan vara så att jag går liksom från ett möte.
Men det är ganska många inlägg per vecka.
Ja, men jag försöker skriva åtminstone liksom 2-3 gånger i veckan. Och nu när jag har skapat mer utav en typ blogg slash nyhetsbrev igen, så det blir i princip alltid ett inlägg liksom som mer rör det. Eller liksom fokuserar på att ja, men nu har jag skrivit någonting där. Men i övrigt kan det ju vara det. Ja, jag går från ett möte med en chef och blir så superinspirerad. Och jag säger, åh gud, men det här måste jag skriva mer om.
Mm.
Men det kan också vara det att jag har fått ett mejl som jag blir superflyförbannad över. Och är så här, men gud, det här måste jag skriva om. Liksom. Mm. Så att, men,
och det här med hur personlig versus... För, det var det här som jag själv har brottats med under åren faktiskt. Nu har jag också en del som följer mig i olika kanaler och oss då, i de bolagen som jag representerar. I början så fick jag nämligen rådet när jag startade podden. Att jag inte, eftersom inte jag var någon kändis, så var det liksom ingen idé att jag pratade så mycket om mig själv. För det här, så här var det för 10 år sedan. Och sen så har det ju startat ett antal poddar efter mig där man har gjort precis tvärtom. Och brandat programledaren väldigt mycket. Och jag har ju famlat lite i det här nu. Och liksom, ett tag så skrev jag också söndagstankar som många tyckte var kul. Och det tog väldigt mycket energi och tid av mig. För att jag ville liksom att det skulle bli bra och välformulerat. Och tankar som jag själv hade och sådär. Ibland kom det väldigt naturligt, ibland kom det inte så naturligt. Så att det har jag slutat med. Men, nej men jag, precis, det här med att vara äkta har varit viktigt för mig. Men hur är man det i en värld av social media? Liksom, så många algoritmer och annat som styr.
Nej men för min del, så jag skrev ju ner så här, vad jag liksom vill skriva om. Det var ju liksom det på något sätt som jag landade i först. Att så här, okej, men jag vill skriva om liksom tjejer inom tech. Och därför är jag liksom på något sätt så här, mycket handlar om liksom mina upplevelser, men också väldigt mycket liksom fakta och statistik. För att hur mycket jag än inte vill att vi ska behöva prata fakta och statistik för att folk ska förstå att vi behöver jobba med de här frågorna, så ja, måste man det liksom, tyvärr. Så. Men försöker liksom också berätta min story och liksom låta den ändå på något sätt vara liksom vägledande. Men och sen så vill jag också prata såklart en del om bolaget och vad det är liksom för resa vi gör, och inte nödvändigtvis utifrån liksom att branda bolaget, utan snarare att så här, jag tror att det finns jättemånga andra ledare som sitter med de här utmaningarna, och why not share i termer av liksom att kan vi dela sånt som vi går runt och tänker på oftare, så kommer det innebära det att vi också liksom krokar arm med fler ledare som funderar på samma sak utifrån så här, typ, hur sätter man löner, eller så här, hur får man liksom människor att liksom leda sig själva i sina team istället för att man ska behöva vara chef liksom. Alltså, hur kan innovation komma från människorna istället från liksom uppifrån, så att man liksom också dela sådana typer av frågor, men att också så här, framförallt plocka ner liksom alla trappsteg som gäller i termer av liksom event. För att det var ju det som jag insåg, det att jag är ganska bra på att gå på event. Så om jag kan liksom, skapa egentligen en större närhet till, liksom, hos personer till sådana event, att man, jag kan ge den kunskapen som jag får genom de eventen,
berätta om det du har varit med om liksom.
Så tror jag verkligen att det liksom också kan få fler människor att tycka att det är roligare att gå på sådana här event, vilket innebär att det blir större inflöde av människor och mer diversitet i termer av tankar. Perfekt, då har vi liksom alla vunnit. Och dessutom så, eller vill man inte gå på sånt, så kan man åtminstone liksom läsa det som jag tycker och tänker. Så att för min del så i liksom den här balansen mellan att vara liksom, ja, men, privat versus liksom inte, så nej, men det är såklart att jag också tycker att det finns gränser. Jag känner till exempel liksom, ja, men, jag tycker alltid att det är svårt att både prata och liksom skriva om mina föräldrar, för att jag vill inte blama dem. Mm. Nu har jag visserligen pratat om båda mina föräldrar här, ja, men jag,
men inte
jag,
så mycket tycker jag.
Nej, men nej. Men
utifrån, vi har lite liksom, kvar egentligen.
Ja. Mm. Nej, men utifrån det här med liksom att, men jag vill inte, det här är deras första gång som de lever livet också.
Mm.
Och jag vill också ge liksom dem på något sätt den liksom inte hänga ut dem. Samtidigt vill jag också på något sätt att deras, liksom mina lärdomar av hur de har liksom uppfostrat mig också kan ge andra föräldrar liksom den typen av insikter, eller vuxna människor i allmänhet, mm, som är runt barn till exempel. Så att, på något sätt så, det kan jag alltid tycka är jobbigt, och så vill heller kanske inte liksom nödvändigtvis dela så mycket liksom utav mig och min kille, även om liksom det såklart är någonting som formar mig.
Nej, och alla dina, så här, du springer jättemycket, du gillar hästar också, ja, vet jag ju, eller hur?
Ja.
Ja, det har jag snappat upp, ja, men det ser man inte jättemycket av. Jo, ibland är det någon ridning.
Ja, men det blir ofta snarare att jag mer pratar om det utifrån liksom mer det här med, ja, men lite hållbart ledarskap också, ja, utifrån att så här, ja, men jag är inte bara ute på alla de här himla eventen, utan
du har ett liv också.
Ja, jag har ett liv, även om det är väldigt begränsat, så. Men det är liksom det där, jag tycker att Michaela på Feminvest sa det så himla bra utifrån det här med den tiden som jag, det här är den tiden som jag ger till mig själv, för att annars kommer jag gå sönder liksom.
Mm.
Och då måste jag prioritera att, ja, men jag kanske anmäler mig till liksom Stockholm Marathon, fastän jag egentligen liksom, jag är inte snabb och jag ska inte hålla på att springa det för att jag är så himla duktig. Men sen så, och det är väl också sådana saker kan jag tycka är lite jobbiga att dela, för då känner jag det att nu har vi pressen här på, ja, så att nu har jag delat att jag ska göra det här och så kanske går jättedåligt, för jag sprang Stockholm Marathon här förra året och det gick jättedåligt, och jag hade skrivit om det på LinkedIn.
Ja, okay.
Och det kommer jag ihåg att jag tänkte mycket på under tiden som jag sprang, att så här, att den här storyn kommer bli så dålig att berätta. Det är ju ingen success story liksom. För jag tänker ofta...
Fast är det inte just det som ändå, jo, vi behöver höra, ja, tänker jag då?
Men, ja, men det var, även när jag var, liksom, var yngre och bloggade just och var på en ridtävling med min häst och hade liksom redan tänkt ut storyn innan vi kom dit om hur, liksom, hur bra allting skulle bli. Och vi skulle, med vårt lag, det var en lagtävling, vi skulle vinna den här tävlingen. Och det slutade med att jag och min häst kom inte ens runt hela rundan, för vi vägrade ut oss på typ tredje hindret. Och det var ju också så här, du kan inte dela det här, för jag har liksom tänkt ut en story. Och det är väl såklart det, att så här, det är såklart att det är lättare att dela när saker och ting går bra,
ja,
och jobbigare att dela saker och ting som är privat när det går dåligt. Men det försöker jag liksom pusha mig själv
lite. Det är ju det där alltså, som jag tror är det viktiga.
Och jag tror att jättemånga liksom chefer och ledare hade tjänat jättemycket på att vara mer transparenta. Mm. Alltså både internt men också liksom externt.
Ja, och det är det jag på något sätt... De som sitter i den där stolen där du sitter nu. Det har varit en spännande resa under de här snart 10 åren som jag har haft med olika ledare som har suttit där och egentligen inte alls velat, liksom inte ha haft den här, vad ska man säga, det har ju lättat med åren, så kan jag säga, men i början var det verkligen inte så här, nej men det här kan du inte fråga, det här kan inte jag berätta om, och det har ju liksom luckrats upp, men det är ju fortfarande så att de flesta företagsledare och ledare som jag möter, de är ju mer vana att prata om bolag och liksom, allt det kommersiella och sånt runt omkring sitt varumärke mer än i sitt personliga liv. Och jag kan förstå det. Det är liksom, man kan inte blotta allting, men ju mer vi vågar, du vet ju det här med liksom sårbarhet och allt det där, ju mer vi vågar desto mer människor blir vi. Och jag har ju sett det hända så många gånger. Så att, det tror jag på.
Ja, och jag har ju själv inte riktigt den här bolagshistorien att berätta. Alltså jag har ju liksom...
Nej, men du har ju suttit och pratat jättelänge. Ja.
Men jag har ju inte drivit ett bolag i konkurs. Jag liksom, det är inte den typen av stories som jag kan berätta. Men jag tror att alla har en story att berätta. Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom, ja, men just hur man, eller för den delen hur man tog ett bolag ur en konkurs. Det behöver inte liksom alltid vara den success story.
Men hur tycker du jag ska göra nu då?
Nej, men jag tycker du framförallt ska liksom fundera över så här, vad är det du har lärt dig av att prata med alla de här människorna. Men, till exempel som, men, de fantastiska sommarpoddarna som ni hade barnen liksom pratar om, okej, men vad har varit teman här som vi kan liksom prata mer om och liksom gräva djupare i och reflektera kring. Jag tänker också väldigt mycket på det här, så här hur kan man repurposa, som sagt, mycket svenska i den här podden, liksom, content. Alltså så här, hur kan ett LinkedIn-inlägg bli men typ en podcast eller podcastinlägg, eller hur kan det bli en debattartikel, eller hur kan det bli en liksom video på
och
TikTok?
Och nyhetsbrev är ju nya grejen här. Det har ju du börjat med också.
Ja, alla kör nyhetsbrev just nu. Så jag har känt att jag hoppade på trenden, liksom, trenden omedvetet, för jag hade ju aning om att det var en trend. Det var ju bara det att jag blev utlåst från LinkedIn och hade panik.
Ja, det blev du också. Det måste vi bara... Vad hände?
Nej, men jag jobbar ju mycket med LinkedIn i termer av att det är en del av liksom min day-to-day work. Att vara ute och spana på bolag på LinkedIn. Och de tyckte väl att jag gjorde det jobbet lite för bra. Så att jag blev avstängd för att de trodde att jag var en bot.
Nej, det var det som hände. Japp.
Och då kände jag det att nu kan inte jag skriva på LinkedIn. Och det är ju liksom det jag älskar att göra. Typ. Ja. Var ska jag skriva nu någonstans? Och då så var det liksom lite panik. Bara drog ihop liksom den här plattformen. Men också utifrån det här, ändå den här reflektionen att jag äger ju inte mitt eget liksom innehåll. Mm. Eller jag äger inte det jag skriver, utan jag hjälper ju LinkedIn att skapa en bättre plattform genom att jag skriver. Jag får inte betalt för det. Och jag får inte betalt av den här plattformen jag bygger heller. Det är liksom gratis att signa upp, och det är egentligen bara jag som betalar för att den ska ligga uppe. Men jag vill ju liksom på något sätt säga, vad kan jag behålla det här? För det innebär egentligen det att istället för att skriva 10 likadana LinkedIn-inlägg om mina erfarenheter, så kan jag istället ha ett långt inlägg som, men för den personen som vill läsa längre och läsa mer och djupdyka, så kan det vara ett sätt. Men för en person som har noll attention span och bara vill ha liksom de korta sakerna, ja, men då blir det liksom på LinkedIn istället. Och för den personen som hellre vill höra det, ja, men då kanske det blir en TikTok-video istället. Så att egentligen fundera på så här, hur kan jag sprida liksom sättet som jag berättar på utifrån liksom var jag är och vem jag pratar med. Ja, liksom.
Vad spännande. Du, vi måste börja runda av nu. Och då tänker jag att du måste börja summera.
Ja.
Vad är det för någonting som du vill skicka med till andra?
Nej, men jag tänker liksom på det faktum att jag sitter här, liksom är inte vd, inte liksom, sitter inte egentligen på någon glassig post, utifrån det här med att jag tror att alla kan vara ledare oavsett vad man är. Och framförallt att liksom, jag tror att alla kan dela sin historia oavsett vad man är. Jag tror att skulle fler våga dela sin historia, så skulle det här problemet som vi pratar om, att unga tjejer inte hittar förebilder inom tech, skulle fler bara dela, så då kommer ju folk hitta till dem. Men vågar man inte dela och sitter man på det där, så då tror jag att vi liksom har en stor utmaning framför oss. Så att våga dela lite mer, och våga också känna att du är ledare oavsett var du är, i vilken organisation du än är i.
Så våga dela.
Ja, och våga bjuda in. Alltså,
just det, för det har du ju gjort. Jag såg att du bjöd in någon sån här till coffee and beer. Eller or beer.
Ja, precis. Breakfast and beer. Men jag var så här, jag behöver träffa fler tjejer inom tech. Varför frågar jag inte bara om fler vill ses på en frukost eller en öl någon gång? Och nu är vi typ 50 personer. Och det har liksom vuxit på ett sådär sätt som är så här, hjälp, vad jag har skapat för monster. Men också... Gud vad kul att det finns personer som liksom vill träffa mig och träffa mina personer runt omkring mig. Och liksom, gud vad för dörrar det kan öppna. För det är ju allt ifrån liksom både chefer och startup-grundare liksom till personer som fortfarande pluggar på KTH och inte alls riktigt vet vad de vill någonstans. Så att, du vet, jag bara så här, tänk om vi alla bara skulle träffas och prata lön.
Ja.
Och fråga liksom, vad tjänar alla? Alltså, tänk att liksom bara få bryta ner sådana typer av...
Superbra.
Normer. Så våga bjuda in mer, det tror jag verkligen. In
och våga dela.
Ja.
Jättebra. Tack snälla Amalia för att du varit här. Och ha nu en fortsatt fin födelsedag.
Ja. Tack själv för att jag fick komma.
Stort tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Amalia Berglöf. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter inom Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det 10:e verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi nu söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka, oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community? Här finns chansen till Pay It Forward på riktigt. Så klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Men det var allt från Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.